Roligt att vara här idag. Petter Edin är mitt namn och jag är svåger till Peter, gift med hans syster som sitter här borta. Och vi har varit här ibland på gudstjänsten, det var det något år sedan senast. Det som slog mig igen när jag kom in här idag är att man känner sig välkommen när man kommer hit. Och idag var inget undantag. Så tack för det här välkomnandet. Det känns jättegott att vara här. Och inte minst idag när Aldi barnvälsignas är ju en särskilt stor dag. Släkten här, så det känns så gott att vara här. Jag är snart 43 år gammal, är pastor inom Svenska Alliansmissionen. Och när jag gick på dåvarande Kortoboskolan, det känns ju lite kult. Jag började förra årtusendet, faktiskt bokstavligt talat. Så fick vi bland annat lära oss detta när vi skulle, lära oss att predika några små saker. Bland annat det här att tänk på att förbereda dig väl i respekt för det tillfälle som faktiskt aldrig kommer tillbaka. Och i respekt för de människor vars tid du tar upp. Jag inser det när man står här idag inför en fullsatt kyrka. Att det här är ändå ett sånt här tillfälle. Om man skulle slå ihop all den tid som vi sitter här. Det skulle bli ganska många dygn. Så att det vilar ett ansvar på axlarna. Jag brukar tänka så här. Att som predikant så är man, om vi tar en bild. Om du tänker i vattenrutschbanan. Man är lite grann som den här knycken i vattenrutschbanan. Vattnet börjar inte där. Och det slutar inte där. Utan det ska komma uppifrån och ska det gå ner genom knycken och så ska det skvätta ut på allt och alla så mycket det bara går. Du får ta bilden för vad den är för någonting. Det finns en historia som utspelar sig på den tiden när det var kyrkplikt i Sverige. Jag var tvungen att gå i stadskyrkan som det var då. Och det var en bonde som absolut inte ville gå till kyrkan den här söndagen. Och så regnade det på morgonen och han kände, ja, skönt, nu har jag ändå en orsak att inte ge mig ut i sörjan. Men sen på eftermiddagen så gick han ut. Och vem möter han om inte kyrkoherden? Med bister uppsyn. Oj. Varför var du inte i kyrkan idag, säger kyrkoherden. Jo, men det regnar ju, sa bonden. Det är sant, sa kyrkoherden, men det var väldigt torrt inne i kyrkan. Ja, jag vet, sa bonden. Det var också en anledning till att jag inte gick dit. Men jag hoppas inte att det ska bli torrt här idag. Och det är verkligen ingen torka så här långt fram i gudstjänsten. Jag önskar att Gud ska öppna himlens största vattenrutschbana och ska få stänka ner och svara. Han vet precis vad var och en av oss behöver. Han vet precis vad som ligger i våra hjärtan. Vad vi har i bagaget denna veckan, kanske hela det här året. Vad som ligger framför inför hösten. Glöm gärna vem det var som predikade. Det är helt okej. Men om du går härifrån och du har fått ditt liv vattnat. Någonting som behöver växa, börjar spira, börjar ge frukt och grönska och så vidare. Då är jag mer än tacksam. Och jag slogs av detta igen. Det är fantastiskt hur Gud koordinerar saker utan att man vet om det. Gud och ordning står inte i kontrast till varandra. Tvärtom talar Bibeln om att Gud är inte ordningens Gud. Gud planerar. Gud har en plan för hela mänskligheten. Han strukturerar. Men när jag pratade med Lotta igår så nämnde hon just det hon nämnde innan här. Att när jag nämnde vilken text jag skulle predika utifrån. Ja, det var den här versen lärde jag mig bland det första jag gjorde. Och nu leder Emilia i den här sången precis innan jag ska dela det jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta. Man är utvald, inte bortglömd. Det finns en plats för mig i min faders hus. Otroligt stort. Tack gode Gud för den koordinationen. För ett antal år sedan så dampte en dag ner ett vykort i min postlåda. Det är inte så vanligt med vykort nu för tiden. Vet du inte vad det är, så är det ungefär så här stort. Det brukar vara en bild, det kan vara någon natur eller det kan stå Stockholm och så är det bild på stadshuset och Gröna Lund och lite sånt. Och så står det något handskrivet på baksidan. Och det var ett sånt där stort vykort, ni vet, liksom extra stor storlek. Jag tänkte, vad är det här? Men jag älskade bilden. Det var en bild som var tagen sannolikt sent 60-tal, en reklambild på en röd Volvo 140, klarröd. Ah, jag blev helt så här. Tänkte, den som har skickat det här måste verkligen veta vad jag tycker om. Och så vände jag på det. Så var det från en mycket god vän till mig som var på semester. Och han skrev ungefär så här att, hej Petter, jag brukar aldrig skicka vykort. Men när jag såg det här så tänkte jag på dig och jag kunde inte låta bli. Jag förstår att det var en stor uppoffring detta på honom. Det var så tydligt. Han hade tänkt på just mig. Han lät inte bara bli en tanke. Han visade det också. Han visste jag skulle bli glad och det blev jag. Och jag tror att vi allesammans fungerar på det sättet. Vi är unika allihop som är. Vi har unik bakgrund, unikt kontaktnät och så vidare. Men visst är det väldigt roligt. Jag tror vi alla blir glada när man upplever att någon har tänkt på just mig. Visst är det så? Och det är precis vad Gud har gjort. Som den allra, allra första. Han har tänkt på just dig och dig och dig. Vi ska läsa från Psaltaren, från psalm 139, vers 16 och 17. Psalm 139, vers 16 och 17. Då skriver psalmisten så här. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Ordunga visor. Idag har Ali, den här lilla goa tjejen som inte sitter hos sin pappa nu när hon sprang iväg med sin mamma, blivit barnvälsignad i gudstjänsten. Gud har sagt till Ali, jag har sett dig och jag har tänkt på dig innan du kom ut, så att säga, innan du kom till. Och Gud säger samma sak till var och en av oss idag. Jag har tänkt på dig. Ta till dig detta. Säg gärna detta till dig själv. Gud har tänkt på mig. Gud har tänkt på mig. Jag vet inte vilket sinnelag du kom hit idag, som sagt. Vad du tänker inför hösten. Eller vad du upplever, vad som ligger framför. Är det glädje? Är det oro? Hopp? Ett mellanting kanske av alltihop. Oavsett, Gud har ett löfte till dig idag. Jag har sett dig, jag har känt dig. Och när du ber till mig, om du gör det, så kommer jag att höra dig. Man säger ibland att det sista som lämnar en människa, det är hoppet. Jag tror det är det värsta som kan hända en människa när man förlorar framtidstron. För många år sedan så träffade jag en kille i ett sammanhang. Han var max 20 år gammal. Och när han delade lite av sitt liv och han varit med om förluster och annat, så var det så tydligt att han hade inget hopp. Han uttryckte det också. Det finns inget hopp för mig. Det finns liksom ingenting. Det kan aldrig någonsin bli bra i det här livet. Tror du inte det? Nej. Det kan det inte bli. Utan jag får bara göra det bästa av alltihop. Förra året så såg jag honom i alla fall. Och jag blev glad, för jag tänkte då är han fortfarande livet i alla fall. Tack gode Gud. Men det var nattsvart hela hans liv. Och jag tänkte många gånger på honom, vad som blev sen. Men det behöver inte vara så. Inte för att den som tror på Gud, den som är en kristen, per automatik har en garanti mot svårigheter, oro, förluster och så vidare. Det vet alla vi som har hängt med ett tag. Men som kristen har man som en gåva från Gud fått någonting väldigt speciellt. Man har fått en relation med den som har skapat himmel och jord, med den som har skapat dig och sett dig innan dina föräldrar ens såg dig. En Gud som har lovat att inte lämna den som uppriktigt faktiskt vänder sig till honom. När Petrus, en av Jesus närmaste lärjungar, närmaste efterföljare, skriver sitt första brev, står långt bak i Nya testamentet, första Petrusbrevet, då fokuserar han på det som är riktigt viktigt. Han fokuserar på Guds ord, vad Gud har att säga. Det är speciellt det brevet, för han skriver det till flera människor i flera provinser, olika geografiska områden. Han skriver till de kristna i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Han skriver dessutom till kristna syskon som uppenbarligen har blivit splittrade, alltså förskingrade rent fysiskt. Om du går hem och läser det här brevet kommer du se att det är ett brev som talar mycket om hopp. Petrus vill påminna dem som får detta till sig, vilket hopp det ändå finns i tron på och relationen med Jesus Kristus. Han kunde fokusera på det svåra som de levde kringspridda i. Stackare, så smått ni måste ha det. Det verkar inte finnas något hopp överhuvudtaget och så vidare. Men han gör inte det. Tvärtom trycker han starkare och starkare på just hoppet. Genom hela sitt brev så påminner Petrus sina kristna syskon vilket hopp de har i Jesus. Och han skriver så här i första kapitlet, vers 3-4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fört oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. kassaskåp säkert. Och lite längre fram skriver han: spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vilka ord. Han lyfter blicken från svårigheter till ett levande hopp. Och man kan ju tänka, vad är det här för världsfrånvänd, hysterisk människa? Förstår han inte allvaret i situationen där han sitter i sin lilla trygghet? Jo, absolut. Han förnekar inte svårigheterna. Men han vet att om jag talar om det hoppet som finns i tron på Jesus, då kan jag hjälpa mina syskon att hålla sig uppe. Han drar inte på ett falskt leende som för att fly från verkligheten. Men han är hoppfull, för han vet vem de tror på. Han vet vad Jesus Kristus kan göra. Petrus var en person som i varje fall tidigare hade handlat först många gånger och tänkt sen. Vi ser gott om exempel på detta i evangelierna. Alltså Matteus, Markus, Lukas, Johannes, för dig som inte känner till vad evangelierna är. Evangelium betyder glädjebudskap, och det är det sannoliken. När Jesus togs till fånga och skulle utlämnas innan han dödades, då skulle Petrus rädda situationen, tog genast upp sitt svärd och högg av örat på en av överste prästens tjänare. Inte så smidigt. Men han handlade först och tänkte sen. Han som hade lovat Jesus högtidligt att inte svika honom. Ja, det gick bara några timmar så hade han svikit Jesus 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert, står det. Men han fick också upprättelse av Jesus personligen. Han fick tillbaka förtroendet och han blev en av de tydligaste ledarna i den första kristna kyrkan. Men var det någon som kunde blivit diskvalificerad fullständigt, då var det Petrus. Istället gav Jesus honom nåd, barmhärtighet, kärlek och fortsatte att tro på honom. Han hade tänkt på Petrus. Petrus, kanske tydligast av lärjungarna, visste alltså klart vad misslyckanden och svek var, till exempel. Men han visste också vad upprättelse och vad framtidstro innebar för någonting. Han hade känt det i sin egen kropp. Och därför kunde han, när han själv tagit emot detta, ge det vidare. När han skriver första Petrusbrevet så har det gått ett antal år sedan Jesu himmelsfärd. Så det är en stor skillnad faktiskt på den misslyckade Petrus och den Petrus som nu skriver. Därför ligger det också en väldigt tyngd bakom de här orden. De är levda. Till och med i motgången finns det hopp, som Petrus talar om alltså. Och står du nu inför någonting i höst som du inte vet hur du ska tackla? Det kan handla om studier. Det kan handla om, kommer jag få behålla mitt arbete? Hur ska det bli när jag går i pension? Kommer mina pengar räcka till att betala elräkningen? Vad den är för någonting. Det kan spreta brett, så att säga. De här orden är särskilt riktade till dig. Hoppas helt och fullt på Guds nåd. Förneka inte svårigheten, den finns. Men hoppas helt och fullt på Guds nåd. Du har någon som har sett dig och ser dig, som bryr sig och visar barmhärtighet och kärlek och nåd, och som går med. När Romarbrevet 8 talar om Jesus så säger han att Jesus Kristus är den som har stigit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida och ber för oss. Jag har själv fått det ordet till mig många gånger och vill dela, liksom skvätta ut det på er här idag. Det finns en person i mitt liv som i många år har bett för mig, min familj och andra, flera gånger om dagen. Och jag kan ibland vakna upp på morgonen och vara helt hänförd över detta. Ja, idag har den här personen varit upp och bett för mig. Och så tänker jag, och så finns det en som ständigt sitter och ber för mig, som ständigt ser mig. Oh, liksom, hur bra kan man ha det egentligen? Den som tror på Jesus är ett Guds barn. I'm a child of God, yes I am, som amerikanerna hade sjungit i den här sista sången. Och det är en möjlighet som varje människa kan få, att bli ett Guds barn. Och att var och en som tog emot honom, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn, säger Johannes evangeliet. Och att var och en, ingen människa är osedd, borträknad, det är inte kört. Jag ber om en höst då du ska få se mer av Guds kärlek och barmhärtighet. Om du går på folkhögskolan, om du bor på en annan ort, om du engagerar här i församlingen, om du är student, pensionär, småbarnsförälder, vad du än är för någonting. Jag ber om en höst då du ska bli än mer varse om Guds storhet. Att han är för dig, att han vill ditt bästa. Att han har makt att gripa in i varje situation. För en del av oss kommer kanske det mesta att vara som vanligt i höst. För andra kan det komma innebära en förändring gällande någonting. Men oavsett vad, Petrus uppmanar oss, som vi också läste, till att spänna bältet om livet. Ett tydligt uttryck på den här tiden för liksom att knyta ihop sina kläder, att vara redo att gå. Petrus budskap till oss kan sammanfattas så här: satsa allt på ett kort. Sätt allt ditt hopp till Guds nåd. Du som är en kristen idag, fortsätt att sätta allt ditt hopp till Guds nåd. Han vill dig bara väl. Du som inte är en kristen idag, ge Gud en chans att visa dig allt gott som han har för dig. Han vill också dig bara väl. Låt honom få göra sitt verk. Fylla på dina förråd. Öppna vattenrutschbanan alltså. Och visa dig sin väg för den tid som är nu och ligger framför. Oavsett vem du är, så glöm inte detta. Att du är sedd, du är känd. Du är oerhört dyrbar i Guds ögon. En del av den här texten i den första sången som mina döttrar sjöng, som vi hörde går: han kom hit för att visa hur du hittar hem. Han skrev din dagbok, hade en plan, långt innan du stavade till Gud. Långt innan vi visste någonting om honom, så visste han så mycket om oss. Ett mästerverk som fadern har skapat. Ett äventyr, ditt mål är att tillbe vid hans tron. Du är skaparens klenod, köpt med kungens blod. Du är ett mästerverk, konungabarn. Det är till dig idag. Sug åt dig detta. Precis så är det. Ett mästerverk i ett enda exemplar. Helt unik, så värdefull, dyrbar i Guds ögon. Han som har sett dig för att du tog ditt första andetag. Han öppnade livets grind, som sången säger. Vilken vacker bild. Han vill i både nutid och framtid välsigna ditt liv. Och var dig nära. Gå i frid och tjäna Jesus Kristus med glädje. Amen.